Hej och välkomna till Radio Malmbäck. Radio Malmbäck är en del av Höglandets närradio och kategoriseras under benämningen program 5. Höglandets närradio sänds på 103,9 MHz. Mitt namn är Mikael Lägermo och jag sänder här det 15:e programmet i en serie som jag började arbeta med hösten 2014. Jag har haft en linje som jag följt under seriens gång, nämligen att bygga programmen på kristen grund och att utifrån den utgångspunkten belysa andliga och själsliga sammanhang. I det här programmet som jag valt att kalla Hjärtat och hjärtlösheten vill jag fokusera på det bibliska så ofta förekommande uttrycket hjärtat. Visst vore det enkelt om vi kunde peka på en specifik punkt i kroppen och säga där är det eller här kan vi se det. Tydligt avgränsat på den här ultraljudsbilden. Så förhåller det ju sig med det fysiska hjärtat, det har vi känt till länge. Dess placering, dess funktion och betydelse. När det kommer till hjärtat i andligt hänseende måste vi orientera oss på andra sätt. Istället för att tänka oss en punkt inom oss tror jag det är bättre vi försöker förstå hjärtat utifrån dess konsekvenser. Det är som med vinden. Vi kan inte se den eller ta på den, men vi upplever dess verkningar, ser dess effekter via vår omgivning. Våra tankar, vår vilja, våra avsikter, allt det som omsätts i vårt tal och våra handlingar röjer vårt hjärta i detta hänseende. Det är det som går ut från oss som det avslöjas hur det är ställt i vårt inre. Vad värre är, det som utgår från oss har kapaciteten att samtidigt orena oss. Det behöver inte göra det, men kan göra det. Vår mästare och herre Jesus lär oss en tuff läxa i Markus evangeliets 7:e kapitel, verserna 14-23, där vi möter följande. Därefter kallar han åter folket till sig och sa till dem, hör mig alla och förstå. Intet som utifrån går in i människan kan orena henne. Men vad som går utifrån människan, detta är det som orenar henne. När han sedan hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om detta bildliga tal. Han svarade dem, är då ni också utan förstånd? Inser ni inte att inget som utifrån går in i människan kan orena henne eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i buken och har sin naturliga utgång? Härmed förklarade han all mat för ren och tillade vad som går ut ifrån människan. Det är detta som orenar människan. Ty inifrån från människornas hjärtan utgår deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, dårskap. Allt detta onda går inifrån och ut och det orenar människan. I det ovansagda finns en närmast förbluffande överensstämmelse med det vi kallar 10 Guds bud, vilka vi läser om i andra Mosebokens 20:e kapitel. Egentligen borde det inte överraska oss med tanke på att sonen har utgått från fadern. Släktskapet är så nära förbundet att Jesus säger i Johannes evangeliets 10:e kapitel, den 30:e versen, jag och fadern är ett. Vad Mose fick med sig ner från Sinai på de två stentavlorna, det översätts nu till att skrivas på hjärtan av kött. Ja, så förklarar Paulus sambandet i det andra Korintierbrevet, det tredje kapitlets tredje vers där han säger, ty det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev avfattat genom oss, inte skrivet med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött på människohjärtan. Som vi märker så vädjar Jesus till vårt förstånd i de här frågorna. Till folkmassan riktar han sig med två uppmaningar. Först att höra, sedan att förstå. Lite senare, när han kommit inomhus med lärjungarna, så ifrågasätter han vad det blivit av deras förstånd. Han vill de ska använda det. I avskildhet med lärjungarna gör han också ett tillägg där han beskriver att människornas hjärtan är så som en tillväxtplats där onda tankar kan få spelrum, finna gödning och näring. När det sedan omsätts i handlingar, då får dessa handlingar namn, blir begripliga för oss. Beteckningar på dessa handlingar har vi fått av Herren själv, i det vi nyss hörde. Han rekommenderar dem inte, eftersom det orenar oss och gör oss ovärdiga inför Gud. Här upptäcker vi ännu en ödesdiger konsekvens av syndafallet. När dessa typer av handlingar kommer lösa bland oss, så förmörkas vår mellanmänskliga gemenskap, och en önskan om att ge igen med likartade metoder tar plats. Det kan rent av vara så att en önskan väcks stegvis, gradvis, att vara och leva som den och den individen, eftersom det verkar löna sig. I den här världen kan en sådan livsstil mycket riktigt löna sig, ge framgång och uppmärksamhet. Man kan vinna hela världen med sådant, samtidigt som man förlorar sin själ. Så är synden i rullning med allt vad det innebär. I Markus 12 kapitel utspelar sig några scener där människans förstånd på ett särskilt sätt tas upp, där det visas på vikten av att vi använder vårt omdöme även i andliga frågor. Inledningsvis i kapitlet finner vi hur olika grupperingar bland dåtidens judar skickas fram för att ställa frågor till Jesus. Frågor som skulle kunna fälla honom och skada hans trovärdighet. Jesus går inte på sådana grepp, utan avslöjar istället deras avsikter, intentioner och onda vilja att skada honom och hans rykte. Kort sagt, han avläser deras hjärtan. I kapitlet 24 vers vänder Jesus en specifik fråga tillbaka mot frågeställarna när han säger: "Visar inte er fråga att ni far vilse och varken förstår skrifterna, inte heller Guds kraft?" Frågeställarna har alltså redan gått ordentligt vilse. Omdömet i andliga frågor är bortkopplat i två avseenden: förståelsen av skrifterna och förståelsen av Guds kraft. Något senare i kapitlet möter vi en judisk skriftlärd som insett och förstått att Jesus svarat väl under ordskiftet. Han ställer nu en fråga till Jesus. Den utgår från ett hjärta som är förberett, som utgår från att Jesus talar sanning och bara sanning. Därför får han också ett fullödigt svar. Han frågar i den 28 versen: "Vilket är det förnämsta av alla buden?" Vi tar också med den efterföljande ordväxlingen här. Jesus svarade: "Det förnämsta är detta: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av allt ditt förstånd, av all din kraft. Därnäst kommer detta: Du ska älska din nästa så som dig själv. Intet annat bud är större än dessa." Då svarade den skriftlärde honom: "Mästare, du har i sanning rätt i vad du säger, att han är en och att ingen annan är än han. Och att älska honom av allt sitt hjärta och av allt sitt förstånd och av all sin kraft. Och att älska sin nästa så som sig själv, det är för mer än alla brännoffer och slaktoffer." Och när Jesus märkte att han hade svarat förståndigt, sa han till honom: "Du är inte långt från Guds rike." Vänner, alla ni som lyssnar, visst är det vackert att vårt av födseln givna förstånd, vårt i vuxen ålder förvärvade omdöme, att dessa komponenter ska finnas med i vårt gudsförhållande. Det vore väl konstigt annars. Om vi bara begrundar sammanhanget en kort stund, så inser vi och begriper att så måste det vara. Det är då vi ställer våra frågor i sanning till vår Herre och Mästare. Det människohjärtat förväntas inte heller något annat än ett sant svar från honom som sagt sig vara vägen, sanningen och livet. Jesus gör på ett annat ställe i evangelierna en jämförelse mellan hjärtat och ett förråd. Vad finns i ett förråd? Ja, där finns ju saker eller företeelser som ligger lagrade på hyllor, redo att tas fram när det behövs. Något man lagrat på, gött och närt, till och med kanske vårdat och förfinat, Det kan vara vanemässiga strategier vilka fungerat bra förut. Det har visat sig gynnsamma för mig vid andra tillfällen. Fungerar inte plan A så tar jag fram reservplanen, plan B. Förrådet är en plats från vilken vi hämtar ut saker eller företeelser. Det kommer påverka det som andra uppfattar som våra karaktärsdrag, våra egenskaper. Andra känner igen oss via det vi hämtar fram. Nu är det lätt hänt att tänka att allt är dåligt i vårt förråd, att vi stämplar oss själva på så sätt. Det kan vi inte bara ta för givet. Jesus förklarar det istället på följande sätt i Lukas evangelium, det 6:e kapitlet, vers 45. En god människa bär ur sitt hjärtas goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd vad ont är. Ty vad hennes hjärta är fullt av, det talar hennes mun. Det finns alltså ett uppenbart samband mellan hjärtats förråd och människans tal. Genom en människans tal får vi ett litet titthål in mot hennes inre. Vad lyfter hon fram? I vilket tonläge? Hur är det ställt med mig själv? Vet jag vad jag har i mitt förråd? Eller bär jag av bara farten fram sådant som jag vanemässigt brukar hämta ut? Är det till Guds behag och hans namns förhärligande det som jag hämtar fram? Gagnar det Guds rikes framväxt i den här världen? Ett observandum dock. Vi får inte bli nervös till bristningsgränsen, spända inför dessa frågor. Det kan leda oss in under ok vi inte ska bära. Vi ska inte i våra böner sända tvätt till himlen, vilken redan är ren. Nej, 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 den tvätten har Gud tagit hand om och gett tillbaka till oss, rentvättad och nystruken. Jag tror det är själsligt mer hälsosamt att se sammanhanget från följande infallsvinkel. Tänk så härligt det är att vårt hjärta kan bära godhetens märke och godhetens stämpel. Runt sådana människor skapas en bättre värld. Guds rike gestaltas, får kött och blod. Thank you. Jesus lär oss också att det finns ett samband mellan människans hjärta och hennes skatter, alltså det hon värdesätter mer än annat, värnar om som bara sitt eget. Ofta kan det här handla om det materiella vi omger oss med. Vi lyssnar till orden från Matteus 6 kapitel, verserna 19-21, där det heter: samla er inte skatter på jorden, där mått och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och stjäl, utan samla er skatter i himmelen, där mått och mal inte förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Mått och mal, hur ska vi förstå dessa uttryck? När man undersöker saker närmare finner man att det handlar om skadeinsekter, vilka kan angripa hus, kläder, livsmedel med mera. Alltså sådana småkryp som kan vålla väsentlig skada bland våra grundläggande livsbetingelser, om de får hålla på över tid. Det är alltså småkryp vi behöver hålla undan från oss, bekämpa om de kommer för nära, skydda oss mot. Våra jordiska skatter behöver också skyddas från inbrott och stöld. Det kan verka som om det behövs extra vakttjänst kring de jordiska skatterna. Ett vakande öga på bekostnad av annat vi borde och kunde ägna oss åt i livet. Visst lägger vi västerlänningar mycket tid och omsorg på de jordiska tingen. Det blir så eftersom vi har så mycket. Ju mer vi har, desto mer finns det att försvara. Försäkringsbranschen lever gott på att vi tecknar försäkringar för både det ena och det andra. Vi murar upp små borgar kring det egna. Nu finns det dock en dubbelhet i dessa frågor, ett både och, vilket vi behöver beakta. Även här behöver vi använda vårt förstånd. När Jesus i ett visst skede av evangeliets utbredande sänder ut de 12 lärjungarna, så ger han dem instruktioner. Vi lyssnar till texten från Markus evangeliets 6 kapitel, verserna 7-9. Och han kallade till sig de 12 och sände så ut dem, 2 och 2, och gav dem makt över de orena andarna. Och han bjöd dem att inte ta något med sig på vägen, utom endast en stav, inte bröd, inte ränsel, inga pengar i bältet. Sandaler fick de dock ha på fötterna, men de skulle inte bära dubbla livklädnader, så säger texten. Det här var ett sammanhang där de gick ut direkt på Herrens förklarande beskrivning. Likartade instruktioner hade han inte givit inför ett missionsuppdrag i till exempel Sibirien. Återigen måste vi använda vårt förstånd. Om vi vänder oss till bergspredikan så finner vi en annan infallsvinkel kring det materiella i våra liv. Vi lyssnar till Jesu ord ifrån Matteus evangelium kapitel 6, vers 31-32. Så, gör er nu inte bekymmer och säg inte: vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna, och er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Gud har kännedom om de grundläggande behov som gäller i den del av världen där vi bor, om vad som fordras för att våra liv ska kunna fortsätta framåt. Han är inte obekant med de villkor under vilka vi lever. Visst behöver vi också göra planer i livet, ha ett perspektiv åtminstone för den närmsta framtiden. Vi tar nu fram texten i Lukas evangeliets 14 kapitel, vers 28-30, där vi får ta del av följande. Ty, om någon bland er vill bygga ett torn, sätter han sig inte då först ner och beräknar kostnaden och ser till om han äger vad som behövs för att bygga det färdigt. Annars, om han lade grunden men inte förmådde fullborda verket, skulle ju alla som fick se det börja att håna honom och säga: den mannen började bygga men förmådde inte fullborda sitt verk. Förståndet måste vara med i planläggningen, så är det. Hur blir det då med balansen i våra liv, den så viktiga balansen mellan Guds vilja och planer för oss och våra egna strävanden? Ja, det verkar som om idealtillståndet uppstår när vår och Guds vilja står i samklang med varandra. Så här säger Paulus i sitt brev till Filipperna, i brevets andra kapitel och den 13:e versen. Ty, Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Guds vilja och vår vilja, liksom sammanflätande, pekande i samma riktning, dragande åt samma håll. När detta tillstånd råder, då ser jag framför mig en god människa som ur sitt förråd bär fram vad gott är. Samtidigt behöver vi ha med oss perspektivet att kunna släppa de jordiska ägodelarna om så skulle behövas. Att inte prioritera dem i första rummet. Om vi återvänder till Matteus evangeliets 6:e kapitel och läser i den 33:e versen, så finner vi där den gudagivna prioriteringsordningen. Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet, så ska också allt detta andra tillfalla er. Det här, mina vänner, är ett löfte. Om vi lever efter den ordningen, Guds rike och hans rättfärdighet först, ja, då kommer Gud att sörja för resten, det lekamliga vi behöver. Då blir vi inte heller bundna vid skatter här på jorden. Guds rike och hans rättfärdighet först. Det här är inte drömska teorier, utan verklighet. Det finns en himmelens matematik i våra liv som vi ska vara rädda om. Gud både ser och förser. För en stund sedan lyfte vi fram ett Paulusord från andra Korintierbrevet där han betonade att Gud vill lägga sin lag i människan. Inte skriva den en gång till på tavlor av sten, utan skriva in den på människohjärtan, i människohjärtan. I en process där vi blir som brev från Kristus själv. Ett brev som alla kan läsa. Paulus väljer ännu en bild som tecknar stämningen kring den överlåtne kristne. När han i samma brev talar om att vi blir till en Kristusdoft, vilken alla kan känna. Så är det dessvärre inte alltid ställt med människohjärtat. I den berättelse från Gamla testamentet som vi nu ska ta del av, så behöver vi göra en djupdykning bland de kringliggande detaljer som kan ge färg och en bättre förståelse för de kärnpunkter jag är ute efter. Så, kära lyssnare, rusta dig med en portion tålamod. Det finns en själslig och andlig belöning att hämta ur det som nu följer. Berättelsen finns återgiven i Första Samuelsboken 25 kapitel för den som senare vill ta del av sammanhanget i skriven form. Skeendet utspelar sig kring tre huvudpersoner. Den blivande kungen David, som för tillfället är på flykt undan kung Saul, samt en mycket förmögen man vid namn Nabal som äger stora jordar. Texten nämner 3000 får och 1000 getter. Nabal är dessutom en judisk man. I texten återges att han är ättling till Kaleb. Den tredje huvudpersonen är Nabals hustru vid namn Abigail. Vi får tidigt i berättelsen Nabals mest framträdande karaktärsdrag beskrivna för oss. Och bilden som målas upp är inte vacker. Det sägs att Nabal är hård och ondskefull. En av hans tjänare säger i ett samtal med Nabals hustru Abigail i kapitlets 17:e vers att Nabal är en ond man och att ingen vågar säga något åt honom. Abigail nämner en likartad beskrivning av sin make under ett samtal med David, men hon i den 25:e versen beskriver Nabal som en ond man. Ja, där till och med hans namn, Nabal, vilket betyder dårskap, att även hans namn beskriver vad och vem han är. Abigail själv, hon beskrivs i ljusare termer. I texten förklaras att hon äger ett gott förstånd och har ett skönt utseende. David och hans män är i vanlig ordning ganska hårt trängda av Saul och hans trupper. David har dock hållit hårt i sitt manskap och inte tillåtit att de stulit får eller getter för exempelvis Nabal, skrämt hans herdar eller i övrigt stört hans verksamhet. Allt detta har David hållit ordning på. I det nyss nämnda samtalet mellan en av Nabals tjänare och Abigail så styrker tjänaren detta faktum när han berättar att Davids män varit nyttiga för dem, att Nabal och hans folk aldrig haft några problem med dem, att inget kommit bort för dem ute på marken. Nej, istället har Davids folk varit som en mur för dem, ja, berett så som ett skydd för dem. Givet detta så bär David i situationen en förhoppning att Nabal ska vara en så rättskaffens man att han kan visa förståelse för den stora skara hungriga män vars munnar det är Davids ansvar att mätta. Han hoppas på en form av återgäldande från Nabals sida som ett gensvar på den hederlighet David visat och det skydd hans manskap erbjudit Nabals herdar och arbetsfolk ute på marken. Därför gör David så att han skickar iväg 10 unga män till Nabals boplats. De har med sig rätt så noggranna instruktioner kring vad och hur förfrågan till Nabal ska framföras. De unga männen kommer så fram och beskriver inför Nabal den bakomvarande tiden hur inte någon av Nabals herdar lidit någon skada, hur inget kommit bort för dem och så vidare. De unga männen uppmanar Nabal att om så skulle behövas för att bekräfta sanningshalten i det de säger, att han själv ska gå och fråga sina tjänare. Det entygar att han då kommer få höra samma version, alltså är det helt och hållet sant det de säger. Efter denna något försiktiga inledning av samtalet kommer de så till själva huvudfrågan som David vill ska formuleras på följande sätt i vers 8-9. Vi har ju kommit hit på en glad dag. Ge därför åt dina tjänare och åt din son David vad du kan ha till hands. När nu Davids män kom dit talade de på Davids vägnar till Nabal alldeles så som det var den befallt. Och sedan väntade de stilla. Det är nu den stora chocken infinner sig. Den vållas av det hårda och okänsliga svar som de får. Vi lyssnar till innehållet i versarna 10-12. Men Nabal svarade Davids tjänare och sa, vem är David? Vem är Isais son? I denna tid är det många tjänare som rymmer från sina herrar. Skulle jag ta min mat och min dryck och slaktdjuren som jag har slaktat av mina fårklippare och ge detta åt män om vilka jag inte ens vet varifrån det är? Då vände Davids män om och gick sin väg. Och när de hade kommit tillbaka berättade de för David allt så som det hade tillgått. Nu blir situationen minst sagt laddad. David grips av ursinne efter denna fräcka behandling. Han uppmanar sina män att ta till vapen. Vi känner hans djupa besvikelse i orden i den 21 versen. Förgäves har jag skyddat allt vad den mannen hade i öknen, så att intet av allt vad han ägde har kommit bort. Men han har vederhjälpt mig med ont för gott. Den hämnd som David nu vill utkräva är blodig, svart, sprungen och djupaste raseri. I den 22 versen utbrister han, så sant Gud må straffa Davids fiende nu och framgent. Jag ska av allt som tillhör honom inte låta någon av mankön leva kvar till imorgon. Det här är allvar. Två judiska män med samma rötter, samma etniska tillhörighet, plötsligt i en dödlig osämja. En envig som kommer sluta med att blod kommer flyta. Nabal tycks helt oinformerad om det skarpa läget. I den 36 versen får vi veta att han ställt till med ett storslaget gästabud. Så storslaget att det liknade en konungs gästabud. Vidare sägs det att Nabals hjärta var glatt i honom och han var mycket drucken. I det festliga läget där han nu befinner sig verkar inga utgifter vara för stora. Men när det gällde de behövande David och hans män, vilka levt under hård press i öknar, grottor, klippskrevor, med påfrestande marscher både natt och dag, då fanns ingen barmhärtighet, ingen hänsyn. För dem fanns det inget att hämta ur Nabals överflöd. Här kan vi ju inflika att det ändå tycktes finnas en väg för att låsa upp Nabals slutna hjärta, hans tillstängda inre, vägen via alkoholen, festen där hans villkor gäller, där han dikterar stämningen, innehållet, vilka gäster som får närvara och inte, där huvudpersonen skriver manus åt de andra. Detta är en dyster sanning genom historien. Ja, även i våra dagar finns det människor med sådana reaktionsmönster. Det som i nykter tillstånd var omöjligt, låst, tillknäppt, det som hårt avvisas, blir under rusets inflytande något annat, där det mesta är möjligt. Åtminstone så länge det följer huvudpersonens nycker, infall och i förväg uppställda scener. Men något annat har skett, något som kommer förhindra massaken. Abigail, hustrun, har via en tjänare fått höra att Davids män avlagt besök hos Nabal, men att de blivit oförskämt bemötta och ivägkörda. Hon blir oerhört skrämd av det hon hör, inser att en stor olycka är på väg in över Nabals boplats och folket där. Hon skrider genast till aktion och samlar ihop fina livsmedel i rätt så stora mängder. Texten berättar att ungefär 400 man följer med David för att utföra massaken, medan 200 man väntar kvar vid trossen. Abigail tycks med alla sinnen medveten om den överhängande faran. Hon skickar sina tjänare i förväg för att genskjuta David och hans styrka. Hon håller sin man Nabal utanför det hon gör. Han är ovetande om vad som försiggår. När Abigail så möter David så försöker hon gottgöra för sin makes misstag och hårdhet. Den långa monolog hon håller framför David och hans män kan man ta del av i verserna 20-31. En intressant aspekt i det hon säger är att hon i förväg anar och förstår att den man hon har framför sig är den blivande kungen över Israel. Hon tycks förstå det intuitivt. Davids sinnelag ändras märkbart under Abigails monolog. Han är tacksam för att han inte krävt sin rätt med egen hand. Han tar emot Abigails gåvor, tagna ur Nabals förråd, och vänder om med sin trupp. Krisen är avvärjd. Nu slutar inte historien här. Nästa följande morgon berättar Abigail för Nabal vad hon har gjort. Ja, allt som hänt under gårdagen. Vi lyssnar till texten från verserna 37-39. Men om morgonen, när ruset hade gått av Nabal, omtalade hans hustru för honom vad som hade hänt. Då blev hans hjärta så som dött i hans bröst, och han blev så som en sten. Och vid pass 10 dagar därefter slog Herren Nabal så att han dog. När David hörde att Nabal var död sa han: lovad vara Herren som på Nabal har hämnats den smälek han tillfogade mig, och som har bevarat sin tjänare från att göra vad ont var. Under det att Herren lät Nabals ondska komma tillbaka över hans eget huvud. Och David sände iväg ett bud och lät säga Abigail att han önskade få henne till hustru. När krutröken så lagt sig över den här historien så ser vi att Abigails förstånd räddar henne och många av Nabals husfolk från katastrof. Själv blir hon omgift och slipper stå som änka. Vidare möter vi Davids glädje över att inte ha behövt få oskyldigt blod på sina händer. Nabals herdar och tjänare kunde ju inte hjälpa att de hade en så hård och svår husbond. De såg hans svåra sätt, men visste inte hur de skulle ta itu med det, såg inga utvägar. Nabals hjärta var fyllt av hjärtlöshet, och det blev till sist hans undergång. Vänner, alla ni som lyssnar, inte vill väl någon av oss bära runt på ett stenhjärta. Det är inte bra, varken för oss själva eller vår närmaste omvärld. Thank you. Till stor del handlar en människas hjärtelag om vem som regerar i hennes inre värld. Vi förstår det utifrån en syn som profeten Hesekiel delger oss. Vi läser ur Hesekiels bok, det 11 kapitlet, verserna 19-21, där det heter: "Och jag ska ge dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande ska jag låta komma i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, så att de vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter och gör efter dem, och de ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Men de vilkas hjärtan efterföljer de skändliga och styggliga avgudarnas hjärtan, deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren." Här möter vi allvaret igen. Vi kan låta våra hjärtan följa avgudars hjärtan, säger den högste i det här textavsnittet. Då kan det inte gå annat än fel, det förstår vi. Våra onda och felaktiga gärningar vänder tillbaka över våra huvuden. Då är vi med och snickrar på det stora avfallet, det som skedde en gång i tidernas morgon. Vi deltar då i upproret och försöker så att säga resa Babels torn på nytt. Våra hjärtan behöver istället göras känsliga, sensitiva för Guds andes beröring. Det är nog det perspektivet Paulus är ute efter i Romarbrevets andra kapitel, den 29:e versen, där han talar om hjärtats omskärelse. Han säger där att det är fråga om en omskärelse som sker i anden, inte i kraft av bokstaven. Inte därför att den mosaiska lagen kräver det, utan därför att människan vill det, ställer sig till förfogande för att detta ska kunna ske i hennes inre. Det som sker är en nyskapelse, ett verk bara Guds ande kan utföra. Det omskurna hjärtat känner av Guds andes tilltal och kan agera utifrån det, kan relatera till Gud och hans vilja i det givna ögonblicket. Så var det för de båda Emmausvandrarna, de som brukar lyftas fram under predikningar i slutet av jultiden. I den här scenen, vilken vi kan ta del av i bland annat Lukas evangelium, det 24 kapitlet, verserna 13-32, möter vi två av Jesu lärjungar på vandring mellan Jerusalem och en plats benämnd Emmaus. De är ganska bedrövade, medtagna efter de senaste dagarnas dramatiska händelser i Jerusalem. Deras samtalsämne kretsar helt naturligt kring korsfästelsen, den tomma graven och vad man ska tro kring allt detta. Vad är det nu som gäller? Hur ska de nu orientera sina liv och den tro som skänkts till dem, nu när upphovsmannen, deras ledare, är borta? Plötsligt ansluter en tredje man. De känner inte igen honom och mannen börjar ställa frågor till dem. Han frågar först vad de talar om där de går vägen fram. De tar honom för en fullständig främling som tycks helt ovetande om vad som utspelat sig i Jerusalem. De uttrycker sin besvikelse över Jesu bortgång för 3 dagar sedan. De uttrycker också sin förvåning inför att graven inte innehåller någon kropp. Att några kvinnor bland lärjungarna upplevt en änglasyn där änglarna berättat att Jesus är vid liv. Nu reagerar den tredje mannen och griper aktivt in i samtalet. Han ifrågasätter att de är så tröghjärtade att de har så svårt att förstå vad profeter i Israel för länge sedan uttalat. Han ger dem en nyckel i vers 27 där han säger: "Måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet?" Ja, tröghjärtade kan vi nog vara lite till mans under perioder av våra liv. Sena till att fatta och greppa den andliga verkligheten. Efter att ha gett dem den här nyckeln kring Messias lidande, nödvändigheten av det som skedde, så börjar han en rejäl genomgång från Mose tid och framåt, via övriga profeter, vad det är förväg sagt om Messias. Så närmar sig trion Emmaus och det verkar som om den tredje mannen vill gå vidare. De båda lärjungarna trugar och den okände mannen och säger att timmen är sen, att de önskar att han blir kvar hos dem. Så blir det också. Sedan utspelar sig något vackert. När den tredje mannen ligger till bords med dem så tar han brödet, välsignar det, bryter det och räcker det åt dem. Då, först då, öppnas deras ögon och de känner igen honom. I samma ögonblick försvinner han mitt framför deras ögon. Nu har det gått upp ett ljus i deras inre. I vers 32 tänker de tillbaka på resonemangen de haft med honom under eftermiddagen och konstaterar följande. Var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss? Här, mina vänner, alla ni som lyssnar, har vi ett underbart sammanhang klarlagt för oss. I Jesu närhet tänds en speciell sorts brand inom oss, i det som är våra hjärtan. Den är skild från annat som kan engagera oss, som kan vålla känslomässiga stormar. I Jesu närhet brinner våra hjärtan med annat bränsle än det som kan blomma upp inom oss i den själsliga dimensionen. Vi behöver lära oss känna igen den elden, dels när den är där, men också när den inte är där, när det är annat som upptar vår inre värld. Tänk om jag kunde ange en för evigt gällande mall, en karta som kunde hjälpa oss med denna igenkänning, men det kan jag inte. Vad jag dock vet är att det är möjligt att öva sig i detta. Ju äldre vi blir i tron, desto mer måste vi lämna mjölken, den första födan, bakom oss och övergå till fastare föda, precis så som det beskrivs i Hebreerbrevets 5:e kapitel. Jesus säger ju också i Johannes 10:e kapitel att han är den gode herden, att hans får följer honom, därför att de känner hans röst, men också att de flyr bort från främmande röster, sådana de inte känner igen. Han säger även att han känner sina får och att hans får känner honom. Det finns liksom en garanti inbyggd i detta, utfärdad av Jesus själv. Och vi har alla den möjligheten att kunna lära oss känna igen Jesu röst och särskilja den från andra. Bilden av branden i hjärtat accentueras än mer i den välkända scen som utspelar sig under pingstdagen, återgiven i Apostlagärningarnas 2:e kapitel, där tungor såsom av eld fördelar sig bland de troende och sätter sig på var och en av de församlade. Har man upplevt något sådant så tror jag nog man känner igen känslan om det händer igen. Avslutningsvis vill jag ta ett par exempel som belyser hjärta kontra hjärtlöshet. Det första exemplet hämtar jag från Apostlagärningarna 16:e kapitel, där vi möter Paulus och Silas tillsammans med andra troende i den makedonska staden Filippi. En dag då de är på väg till ett böneställe så möter de en tjänsteflicka som har en spådomsande i sig. I den staden fanns några herrar som tjänade bra med pengar på hennes spådomskonster. De var naturligtvis nöjda med den här situationen. Flickan börjar nu följa efter Paulus, Silas och deras sällskap och dessutom ropa: dessa män är Guds den högste tjänare och de förkunnar för er frälsningens väg. Det här pågår under flera dagar tills Paulus, som texten återger, tar illa vid sig. Han vänder sig om och säger till anden: i Jesu Kristi namn bjuder jag dig att fara ut ur henne. Texten berättar för oss att anden får ut i samma stund. Nu börjar emellertid problemen hopa sig för Paulus och Silas. Männen som förlorat sin inkomstkälla griper dem, släpar dem till torget och förevisar dem inför myndighetspersoner i staden. En folkmassa vänder sig mot dem med något som liknar ett upplopp. Kläderna slits av dem och de piskas offentligen innan de slutligen kastas i fängelse. Allt detta får de utstå för att hjälpa den stackars flicka bunden under demoniskt inflytande. Det hade naturligtvis varit enklare för dem att ignorera henne, låta henne vara kvar i sin svåra belägenhet och inte reta upp de mäktiga personer som tjänade pengar på hennes utsagor om framtiden. Men, och detta är viktigt, det hade varit mer hjärtlöst. Det visade sitt hjärtas sanna natur och hjälpte henne loss, trots att de kanske kände på sig att det skulle väcka stort rabalder. De hade inte hjärtat bara lämna henne i den svåra situation där hon befann sig. De mäktiga personerna fick skaffa sig andra sätt att tjäna sina pengar. Det var inte deras snedvridna maktföreställningar som skulle gå segrande ur det här. Ett mycket vackert exempel hämtar vi ur Jesu liv från Markus evangeliets 8:e kapitel. Jesus befinner sig i Betsaida när folket för fram en man som är blind och ber Jesus röra vid honom. De som fört fram mannen visar hjärta för honom i hans situation. De känner med honom, kan leva sig in i hur han har det. Jesus gör sedan något mycket vackert, så här står det i den 23:e versen. Då tog han, alltså Jesus, den blinde vid handen och ledde honom utanför byn. Vilken oerhörd finkänslighet, vilken fin behandling. Tänk att Jesus personligen leder den blinde ut ur byn innan underverket sker. Han säger inte, tala med mina underlydande där borta och boka en tid. Eller lämnar en slags vägbeskrivning där han säger till den blinde, möt mig där och där om 15 minuter. Den blinde kunde naturligtvis inte hitta vägen själv. Nej, Jesus leder honom vid handen till den plats utanför byn där miraklet sedan sker. Jesus visar hjärta, inte hjärtlöshet. I en sådan anda måste även vi verka, där våra tankar, ord och handlingar bekräftar för vår omvärld att vi inte har hjärta att bete oss hjärtlöst. Då kan andra se vilket slags hjärta vi bär på. Vi kan också på så sätt avläsa vilket slags hjärta som andra bär på. Vi gör som med vinden. Vi avläser den utan att se den. Vi avläser den genom vilka effekter den medför. Där har vi vägen. Du har lyssnat till Radio Malmbäck, en del av Höglandets närradio, som går under benämningen program 5 och sänds på 103,9 MHz. Jag som producerat programmet heter Mikael Lägermo. Tack för att du tagit dig tid att lyssna. Jag hoppas vi hörs i etern vid något annat tillfälle. Thank you.
Thank you.